Allt fler sjuka nekas sjukpenning. Läraren Ia är en av dem som fått avslag.
Efter banklånet jag tog så har jag ju även privat lånat pengar av en god vän för att överhuvudtaget klara mig.
Vilket ansvar har Försäkringskassan för att sjuka måste skuldsätta sig för att klara vardagen? Dela på sommarstugan och räkna med bråk. Varför blir det ofta konflikter när man äger tillsammans? Och hur gör man för att undvika tjafs? Sen om chocken när varuhuset kom till stan på 50-talet.
Jag tyckte det var hemskt att man kom in i någon sorts lager. Det var bara mängder av mjöl, kommer jag ihåg, som jag såg från golv till tak. Det var då jag vände och gick ut.
Från snabbköp till e-handel i den andra delen i vår konsumenthistoriska sommarserie. Och så svarar vår expert på era frågor om pensioner. Varmt välkomna till Plånboken i P1. Jag heter Pia Fridén. Ja, den som varit sjukskriven vet att det blir mindre pengar i plånboken. Och att vara långtidssjukskriven kan tära rejält på ekonomin. Tänk dig då att bli utförsäkrad och inte få några pengar alls, trots att du har läkarintyg på att du är för sjuk för att jobba. Hur får man ekonomin att gå ihop då? Antalet personer som fått sin sjukpenning indragen har ökat markant de senaste 3 åren. Och allra mest bland de som sjukskrivits för psykisk ohälsa, som är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. Ia arbetar som lärare och blev sjukskriven för utmattningsdepression och ångest i juli förra året efter en längre period av jobbrelaterad stress. Först dröjde det 3 månader innan hon fick någon ersättning från Försäkringskassan, och efter ett halvår, ja, då drogs hennes sjukpenning in.
Jag betalade ingen hyra till min sambo till exempel. Utan jag fick ju liksom ta bort det som gick att ta bort, och så hade jag ju någon liten besparing som jag kunde använda. Men sen var det ju som tomt.
Ia beskriver hur hon gick från att vara en person som älskar friluftsliv och träning till att känna att allt var meningslöst och att hon inte orkade någonting. Och ändå hade hon svårt att sova. Hon berättar hur hon under tiden med utmattningsdepression hela tiden har känt en stress över hur hon ska klara sig ekonomiskt. Det började med att det sjukintyg som läkaren skrev när hon sjukskrevs ifrågasattes flera gånger av Försäkringskassans handläggare. Så mycket att hennes läkare till slut fick nog.
Ja, hon blev jättearg och irriterad. För det är inte första gången det händer. Och hon var ju också i kontakt med min handläggare på Försäkringskassan ett flertal tillfällen. Hon till och med frågade handläggaren, vilka ord är det du vill att jag ska använda? För det är liksom det de fiskar lite efter. Det ska vara en viss beskrivning, det ska vara vissa ord som ska finnas med liksom. Och då hade hon, handläggaren på Försäkringskassan, svarat att ja, men det är inte jag som är läkaren, det är ju du.
Eftersom Ia först fick vänta 3 månader på sjukpenning och sen blev utförsäkrad efter ett halvår, så har hon både blivit tvungen att ta banklån och låna pengar av en kompis. Sammanlagt så ligger hon nu 75 000 kronor back.
Jag har en ganska bra lön för att vara lärare. Och jag har liksom, jag skulle inte ha några problem. Jag skulle liksom kunna leva gott på mina pengar.
Hur känns det då? Vad får du för känslor när du tänker på det?
Ja, jag har varit mycket arg. Men sen så känns det ju ofta hopplöst också. Man vrider och vänder på. Ja, det är liksom en oro varje månad. För, jaha, hur ska det gå nu?
När Ia fick veta att hon inte skulle få mer sjukpenning så hade hon provat att arbeta på sitt jobb 25%. Och det var det hon klarade av. Men eftersom hon inte längre ansågs som sjuk av Försäkringskassan och nu hade varit sjukskriven i 180 dagar, så skulle hon enligt reglerna bedömas utifrån alla jobb på hela arbetsmarknaden och inte bara sitt lärarjobb. Därför fick Ia nu veta att hon skulle skriva in sig hos Arbetsförmedlingen och säga upp sig eller ta tjänstledigt från sitt arbete som lärare. Och hon skulle också skriva in allt hon gjorde i en aktivitetslogg och lämna till Arbetsförmedlingen.
Jag söker ju inget jobb. Det är så konstigt. Man ska liksom göra allting som ett spel för galleriet. Det jag gjorde var att jag via internet vid ett par tillfällen var med på några sådana här för att jag skulle kunna skriva in någonting i den här aktivitetsloggen.
Alla turer med både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att klara sin ekonomi har gjort att IA haft svårt att vila för att må bättre.
Jag vet att det här har ju bidragit till att jag inte har fått tid och ro till att bli frisk.
Den situation som IA har hamnat i är långt ifrån unik. I maj i år så slog Riksrevisionen fast i en rapport att människor som lider av utmattning, depression och stress riskerar att gå miste om sin sjukpenning eftersom läkarna har dåliga förutsättningar att skriva ett sjukintyg som lever upp till Försäkringskassans krav. Riksrevisionen drar slutsatsen att systemet därför är rättsosäkert. Och Inspektionen för socialförsäkringen släppte också nyligen en rapport som visar att andelen som fått sin sjukpenning indragen har ökat kraftigt sedan 2015. Och då allra mest i den grupp som är sjukskrivna för psykiatriska diagnoser. I rapporten så slås också fast att det är möjligt att de nya mål som regeringen satte upp 2015, att sjukpenningtalet inte ska överstiga 9 dagar år 2020, har påverkat Försäkringskassans arbete och lett till att utförsäkringarna har ökat. I ett hus på 8:e våningen i Stockholm bor Jessica Blad.
Jag kommer att tappa tråden ibland. Hjärnan är övertrött.
Det var nu 4 år sedan som Jessica blev sjukskriven från sitt jobb som grafiker.
Jag kom hem från jobbet 6:30 på morgonen och hade jobbat över ett dygn. Jag var totalt utmattad och kände att jag kommer inte kunna överleva det här. Jag kände att mitt hjärta höll på sprängas totalt och jag kunde inte sluta gråta. Och det var riktigt jobbig krasch var det.
I lite mer än 2 år så fick hon sjukpenning för sin utmattning innan hon blev utförsäkrad. Fortfarande med många svåra symptom. Och de har hon än idag.
Det är ju sömnproblemen, jag har kognitiva problem, jag har problem med logistik, jag är jättestresskänslig, jag har problem med syn- och ljudintryck, kan inte åka kollektivtrafik, jag klarar inte av folksamlingar.
Och precis som med IA som vi hörde nyss så spelade det ingen roll att Jessica hade ett sjukintyg från sin läkare. En handläggare på Försäkringskassan beslöt ändå att Jessica inte längre skulle få sjukpenning. Men innan det slutgiltiga beskedet kom så fick läkaren flera gånger inkomma med kompletteringar. Och under den tiden fick Jessica heller inga pengar. En period på nästan 6 månader.
Jag klarade mig tack vare att jag hade sparat lite pengar. En generös pojkvän. Och sen att jag har även arbetsskadelivränta. Som har gjort att jag kunnat klara mig lite bättre än normalt.
Och precis som IA så blir Jessica nu hänvisad till Arbetsförmedlingen. Hon läser ur det brev som hon fick från Försäkringskassan när hon blev utförsäkrad.
Försäkringskassan bedömer att det inte är oskäligt att bedöma din arbetsförmåga i förhållande till sådant arbete som normalt förekommande på arbetsmarknaden. Och då anser de att man ska kunna jobba under enklare former. Men som Arbetsförmedlingen säger att det finns inga enkla jobb utan alla jobb kräver ju en viss kognitiv förmåga. Så ja, det är mycket märkligt.
Plånboken har varit i kontakt med många personer under arbetet med det här reportaget. Och alla berättar om samma historia. Det är föräldrar som inte kan ge sina barn vad de behöver. Personer som tar från sina pensionsbesparingar eller känner skam inför att behöva ta lån av sina vänner. Personer som alla har intyg från en läkare på att de är sjuka.
Reporter här Matilda Hellstadius Rangborg. Och så här säger Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet, om att läkares intyg ofta ifrågasätts av Försäkringskassans handläggare.
Ett av problemet är att när det gäller speciellt de psykiska diagnoserna i form av ångest, depression, utmattningsdepression så finns det svårigheter att på ett medicinskt entydigt sätt beskriva främst en arbetsförmåga och även så aktivitetsbegränsning. För det är så många andra faktorer som spelar roll för om du kan stå till arbetsmarknadens förfogande.
Vad kan det vara för faktorer?
Det beror ju på vilket jobb du har, vilken kompetens du har, vilka förutsättningar du har. Det beror också på det stöd, både personligt och hjälpmedel och annat som du kan få i det jobb du har. Det vi vet också att det är oerhört beroende på vilken tilltro individen själv har till det som komma skall. Mm. Och allt det där är ju så att säga, faktorer som doktorn har svårt att värdera i en helhetsbild.
Men nu har vi ju det här systemet att sjukskrivningen ska stärkas av ett läkarintyg. Vad kan läkarkåren göra bättre då med det system som vi faktiskt har idag?
Min syn är att läkarkåren bättre kan säga att det här går inte att bedöma. Det här är väldigt svårt att bedöma. Och att det vore ärligare mot alla att utgå ifrån det istället för att, som vi fick beskrivet då, att man, en desperat doktor, frågar handläggaren: vilka ord vill du att jag ska använda? Och det är ju en utveckling som vi inte vill ha, utan vi vill ha en utveckling som baserat på den kunskap vi har och det uppdrag vi har.
Så ni har egentligen inte tillräcklig kunskap för att kunna skriva de här intygen som behövs?
Vi har tillräcklig kunskap för att göra en medicinsk värdering och värdera den medicinska delen av det hela. Men arbetsförmåga är så mycket mer än bara spå. Speciellt i de här situationerna som man då beskriver när man ska relateras till alla andra arbetsuppgifter. Och det vet man inte så mycket om.
Säger Ove Andersson från Läkarförbundet. Vi har med oss Cecilia Udin också, nationell försäkringssamordnare inom sjukförsäkringen. Du är med oss på telefon. Cecilia, hur kommenterar du att era handläggare som inte då har medicinsk kunskap ifrågasätter läkarnas bedömningar?
Ja, först så vill jag säga att jag förstår att det jag har hört i reportagen har en jobbig situation. Men vi har ju förstås då en lagstiftning att förhålla oss till. Vi har ju en bedömningskedja där villkoren finns beskrivna utifrån lagstiftningen. Och där måste ju vi då se på vad läkaren beskriver begränsningarna. Och så måste vi också då ta hänsyn till vilket arbete när det gäller de första 6 månaderna. Och sen är vi ålagda att göra den här prövningen mot hela arbetsmarknaden.
Vad krävs för att man ska kunna få sjukpenning vid en psykiatrisk diagnos som till exempel ångest och utmattning? Hur sjuk måste man vara?
Som jag sa så är lagstiftningen utformad och det blir ju striktare ju längre tiden går. Och då är det ju viktigt också att lagstiftaren har ju tänkt att personer inte ska bli inlåsta i sjukförsäkringen, utan att man ska se om man ändå kan ta ett lönearbete trots sina begränsningar. Och sen så ska Arbetsförmedlingen hjälpa till om man väljer att gå till Arbetsförmedlingen. Det är ju många som väljer att gå till sin arbetsgivare, och arbetsgivaren har ju jättestort ansvar att anpassa arbetsuppgifterna för en anställd. Läkintyget är ju en rekommendation till Försäkringskassan, och så gör ju vi det utifrån lagstiftningens regler.
Ni har visserligen, precis som du säger här, lagar som ni måste följa. Men hur ser du på Försäkringskassans ansvar för att många människor som enligt läkare är sjuka och inte kan arbeta, trots detta inte får någon sjukpenning?
Ja, vi har ju att följa lagstiftningen, och när den här striktare lagstiftningen kom så talar vi också om konsekvenserna, vad som kan hända eftersom den blev striktare. Förut tog dagarna slut, och då vet vi att andra måste agera på rätt sätt. Och där tycker vi att om arbetsgivaren kanske också kan anpassa arbetsuppgifterna ganska snabbt, så kanske man inte ens behöver komma till dag 180 för att göra den prövningen, utan att arbetsgivaren har tittat över och ser, finns det något annat som den här personen kan göra trots begränsningarna?
Ove Andersson, Läkarförbundet, vad säger du om Cecilia Udins resonemang här?
Det beskriver ganska väl situationen som det är idag. Och det som egentligen är det grundläggande problemet för de drabbade här, det är ju själva hanteringen. Oavsett vad vi sätter för gränser, oavsett vilka kriterier vi har, så är det själva hanteringen idag som skadar. Och som också Iada beskriver, att det är den ovissheten kring det här, kring hanteringen, gör att problemen, hennes ohälsa, ökar av själva hanteringen.
Mm. Och kanske också av att leva under ekonomisk press.
Ja, och för oss är det viktigaste, för oss, det budskap vi har, det är att vi gemensamt, vi pratar om Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och regeringen, måste titta över hanteringen, för det måste bli en mycket mera rättssäker, tillförlitlig och trygg hantering. Sen kommer vi diskutera vems tidsgräns och sånt, men det är inte där problemet ligger, utan det är att människor måste känna sig trygga.
Cecilia Lundin, Försäkringskassan. Riksrevisionen anser ju i den här rapporten som vi nämnde i reportaget att systemet som det ser ut idag, det är rättsosäkert. Vad säger du om det?
Jag tycker inte att det är rättsosäkert. Jag tycker att vi driver, man har ju möjlighet att gå vidare omprövning och förvaltningsvägen. Och där ser vi att det blir färre ändringar än vad det tidigare varit. Så att vi tycker att det är mer rättssäkert och att vi har mycket bättre beslutsunderlag nu än vad vi tidigare har haft.
Ser du några problem med det system vi har idag när det gäller sjukskrivning och sjukpenning?
Jo, men det finns ju alltid förbättring och utvecklingsarbeten som vi tillsammans med andra ska göra. Och det är också viktigt, som Ove säger, att vi ska jobba tillsammans. Och vi har ju ett regeringsuppdrag som kom i januari som vi ska se till att vi hittar bättre arbetsformer när det gäller sjukskrivningsprocessen. Så att vi förstår, vi kan tala om vad vi behöver för att kunna göra rättssäkra beslut. Och att hälso- och sjukvården kan leverera det till oss.
Mm. Cecilia Lundin på Försäkringskassan tycker ändå att det fungerar bra, rätt bra idag. Vad säger du, Ove Andersson, Läkarförbundet?
Jag tycker ändå att det här är ett ganska rättsosäkert system egentligen i grund och botten. Därför det handlar väldigt mycket om subjektiva värderingar från alla möjliga parter.
Så i det korta perspektivet, vad måste göras?
Det korta perspektivet är för oss att alla så att säga, accepterar det, att det här är svår materia, att vi börjar titta på rena hanteringsfrågor igen. Hur kan vi göra till en rättssäker och trygg hantering där den drabbade sätts i fokus?
Det sa Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet, och Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare inom sjukförsäkringen, när jag pratade med dem igår. Senare i plånboken i P1 om konflikter som kan uppstå om man äger något tillsammans med andra. Men först några konsumentnyheter.
Nätjättarna Facebook och Google får oss att ge bort mer persondata än vad vi egentligen behöver. Det visar en rapport från Förbrukerrådet, Norges motsvarighet till Konsumentverket. Rapporten slår fast att nätjättarna genom slug design och förval med lågt integritetsskydd får användarna att ge bort mer persondata än vad de hade gjort om de hade fått välja helt själva. Informationen används bland annat till riktade annonser. Enligt Förbrukerrådet vilseleder nätjättarna konsumenterna till att tro att det enbart är positivt att dela med sig av sin data. Förbrukerrådet riktar också kritik mot att det kan vara svårt att komma åt funktioner på sajterna där man själv kan bestämma hur mycket data man vill dela med sig av. Kan tamponger och bindor innehålla giftiga ämnen? Ja, det har Kemikalieinspektionen undersökt. Och myndigheten konstaterar i en ny rapport att man inte behöver oroa sig för att få i sig några farliga ämnen från sitt mensskydd. I kartläggningen har Kemikalieinspektionen köpt intimhygienprodukter som bindor, trosskydd och menskoppar i svenska butiker och på nätet. De har letat efter 62 olika farliga ämnen. Vid analyserna hittade de 21 av de här ämnena, men i så låga halter att det varken är skadligt eller förbjudet. Blodiga hamburgare må vara gott, men de kan göra dig sjuk. Därför kontrollerar Livsmedelsverket nu hur bra restauranger och köttproducenter är på att hantera malet kött som ska ätas rått. Det man framförallt letar efter är bakterien EHEC. Den som smittas kan bli väldigt sjuk, men antalet rapporterade fall där konsumenter har smittats via hamburgare är som tur är få. Och kontrollen ska vara klar i december.
Sista veckan i juni och semestern hägrar för många, och många kommer att tillbringa ledigheten i en sommarstuga. En stuga som man kanske ärvt och som man har ihop med syskon och andra släktingar, eller så har man köpt stugan tillsammans med andra av ekonomiska skäl eller bara för att man gillar att umgås. Oavsett så är risken för att det förr eller senare blir konflikter kring den samägda stugan eller båten rätt stor. Anna Bennick, legitimerad psykolog med inriktning på kognitiv beteendeterapi. Välkommen till Plånboken i P1.
Tack.
Varför blir det inte sällan bråk och tjafs när det gäller till exempel samägda eller ärvda fastigheter som sommarstugor till exempel? Ja, därför att det är några ingredienser där som ingår i det som vi vanligtvis bråkar om. Och en sån ganska konkret sak är ju pengar. Alltså hur mycket lägger vi ner var och en på underhåll? Är det rimligt att vi ska betala lika mycket när vi är där olika och så vidare? Såna där saker som vi kanske inte tänker på innan vi går in i ett sånt här ägande.
Är risken större för konflikter om man äger tillsammans med släktingar eller familjemedlemmar?
Det vet jag inte, men däremot så är det väl så att vi bråkar ju allra mest med de som vi har närmast in på oss. Så är det ju, och det, till en viss del så är ju det naturligt att vi gör det. Vi känner oss mest trygga där, vi är också mest irriterade sen vi var små på att du är så snål men du är så slarvig, ja men jag är så, och så vidare. Så att det är ju ganska naturligt att vi bråkar med familj och släktingar, kanske i något högre grad än med vänner som vi har valt också senare i livet.
Mm. Du nämnde pengar som en ingrediens. Vad kan de här bråken handla om?
Ja, men det där är ju jättesvårt. Pengar är oftast en väldigt känslig sak. Särskilt om man ska samäga saker. Det ser jag ju också väldigt vanlig sak i parterapier också till exempel. Att det innebär en viss form av obalans när man har olika tillgångar att lägga in till exempel. Det kan bli väldigt svårt om man vill renovera och någon har mer pengar och vill ha en annan typ av renovering och så vidare. Och man hamnar i någon sorts överläge och underläge där det ofta är svårt och kan bli konflikter.
Men då kanske man bråkar om huruvida man ska laga taket själv eller låta
Precis.
Någon annan göra, eller är det den typen av konflikter?
Ja, det där är jättevanligt. Man kan ju inte lägga semestern på och klänga uppe på ett gammalt tak. Liksom, nu ska vi vara här och slappna av. Vi tar väl in några, och så är det någon som inte riktigt har råd med det på samma sätt. Eller så är vi olika lagda. En del tycker ju om att snickra och renovera och grejer, och andra tycker det är det tråkigaste som finns i hela världen. Och vi har bara några få veckor där vi ska återhämta oss och där vi har förväntningar på hur det ska vara och så. Och de där förväntningarna, de brukar också kunna krocka ganska mycket.
Mm. Varför då?
Därför att vi har någon sorts ofta bild av att det jag ser framför mig delar jag med de andra, medan vi egentligen har ganska olika bild av vad är återhämtning, vad ska vi till exempel göra själva, vad ska vi leja ut, är det inte charmigt med snea gamla dörrar som gnisslar, nej men nu tycker jag att det är för dålig standard på det här stället, det är viktigt med underhåll och ta hand om det vi har, ja men det här är ju inte ett ställe där vi ska lägga sådana där saker. Mm. Och sen så drar det igång. Och ganska ofta så är det ju också andra känslor som triggas i de här, ska vi byta ut den gnissliga dörren eller inte? Särskilt om det är till exempel syskon eller familj där man går långt tillbaka i tiden och kan bli irriterad bara på att ett ögonbryn höjs på ett vis. Alltså vi har historia som triggar oss också.
Mm. Hur kan det visa sig då i sommarstugan, gamla relationsmönster i familjen?
Ja, men till exempel att man alltid har som stora syster eller lillebror haft en viss roll, eller att man har varit känd, någon känner att sig förfördelad av föräldrar och så vidare, och så kommer det upp olika sakfrågor där de här gamla relationsmönstren och känslorna växer, och så kan det bli enormt stora konflikter där det blir oerhört viktigt huruvida vi ska göra med bryggan i år eller nästa år, som för en utomstående kan vara svårt att förstå hur det kan bli så infekterat, men om man tittar på hur relationerna ser ut så är det inte svårt alls att förstå.
Mm. Men kan ärvda saker vara extra känsligt att samäga? Det är ju många föräldrar som vill att barnen tillsammans ska ärva sommarstugan till exempel.
Ja, precis. Ja, det kan vara extra känsligt av några anledningar. Dels tror jag önskan att vårda vidare det man har ärvt, och så olika bild av hur viktigt det var. Vad har man haft för känslor av kanske det här stället när vi själva växte upp? Har det varit kopplat till glädje och barndomsminnen som man tycker om eller inte? Det kan ju faktiskt se olika ut i en och samma familj. Och sen också, ja men egna minnen ifrån en plats så där. Någon kanske stod farmor närmare, vilket gör det viktigare för den personen och så där.
Mm. Om man är då flera syskon som ärver ett sommarställe tillsammans, vad kan man göra för att undvika konflikter?
Ja, det där är en jätte
jättejättebra fråga tycker jag. Därför att även i familjer där vi har relativt goda relationer så uppstår det ofta gräl och missförstånd och besvikelser. Så det är ju vanligt. Så att sätta sig ner, göra upp lite förhållningsregler och kanske ett sorts kontrakt innan är klokt. Jag träffar många familjer där man tänker, men det ska väl inte vara så viktigt. Vi kan ju bara prata med varandra om någonting uppstår. Men det är svårt sen där när solen gassar och kranen är trasig och vi har olika förutsättningar och kan bli irriterade på varandra. Dessutom har bott tillsammans i en hel vecka på liten yta. Det är ju inte vi heller vana vid att göra. Så att sätta sig innan och planera lite. Hur ska vi göra när det kommer till renovering till exempel och att vi kanske har olika förutsättningar? Hur ska vi göra med veckorna? Ska vi ha egna veckor eller ska alla komma och gå? Och hur gör vi när våra olikheter möts? Så att man pratar om det innan det är irriterande konflikter.
Och om man redan hamnat i en öppen konflikt då, hur löser man den?
Precis. De flesta människor har ju förmåga att lösa sina konflikter själva. Man behöver ha lite verktyg. En viktig sån käpphäst tycker jag är att inte försöka lösa saker när man är som allra mest arg. Alltså står och pekar på någonting just på stället. Utan att man faktiskt går rundan och lugnar sig lite och försöker prata om saker när man inte är mitt i situationen. Alltså kanske till och med långt innan man ska vara där på semestern eller så. Och sen någon förmåga att säga förlåt och någon sorts motivation också att hitta en rimlig problemlösning är också en sån där viktig sak när man ska försöka lösa konflikter.
Till sist då, lite kort, med tanke på det vi har pratat om nu, är det en så smart idé att äga tillsammans?
Ja, det där är en fråga som det tvistas om än idag. Men det är klart att för väldigt många familjer så funkar det och då är det ju också väldigt mysigt. Men man ska komma ihåg att det blir svårare och svårare, särskilt ju fler generationer som går och mina barn och dina ungar och den konstiga nya frugan du tar med dig och så vidare och så vidare. Mm.
Tack så mycket, Anna Bennick, legitimerad psykolog.
Tack.
Nu ska vi bjuda på lite konsumenthistoria. Det handlar om hur våra handelsplatser har förändrats och utvecklats över tid. Under 1900-talet så gick vi på några decennier från att handla i små specialbutiker där allt såldes över disk till att shoppa i stora gallerier och vallfärda till köpcentrum. Och vi fick också TV-shop, en uppdaterad version av postorderkatalogen kan man säga. I den andra delen av Plånbokens sommarserie som vi ska höra nu handlar det om hur butikerna utvecklas från 40-talet fram till millennieskiftet.
Det är väldigt påtagligt att det är, man går och letar själv och tycker att det är märkvärdigt. Och titta på den ena varan och den andra istället för att stå och diskutera med expediten. Vad tycker du och vad har ni för kött idag? Så.
Olle Robin visar bilder han tog när snabbköpet Quickly slog upp portarna i Stockholmsförorten Farsta på 50-talet. Då bodde han där med frun Gunilla. Och Olle som är frilansfotograf tog med sig kameran och dokumenterade öppningen. Bilderna hänger inramade på väggen i radhuset där de bor nu. Fotografierna visar nyfikna konsumenter framför berg av sockerpaket och enorma högar barnmatsburkar.
Man hade egentligen inget lager utan man hade alla grejer inne i butiken. Så det var ett stort varuhus. Och här har du mjölk. Och det var tetra, de där
pyramidformade.
Ja visst. Och det var ju bara rena packningsskäl. Det var inte då bra att ha i påsen alltså med de där ändarna.
Gunilla minns första gången hon gick in i ett stort varuhus, Obs i Kungens Kurva söder om Stockholm, och blev överväldigad av alla varor som stod uppstaplade.
Jag var ganska förskräckt över mängden varor också. Jag tyckte det var hemskt att man kom in i något sort lager. Så trodde jag första gången att jag kom fel. Det var bara mängder av mjöl, kommer jag ihåg, som jag såg från golv till tak. Det var då jag vände och gick ut. Där gick jag inte in.
Det allra första snabbköpet i Sverige, alltså en butik där man får plocka varorna själv istället för att handla över disk, öppnade i Stockholm 1941. Men tajmingen var inte den bästa, berättar Eva Ersson Åbom på Centrum för näringslivshistoria.
Det här var ju en amerikansk idé som man tog till Sverige, men det blev aldrig någon möjlighet att exploatera. Det kom ju ett världskrig emellan.
England och Tyskland befinner sig sedan klockan 11 i krig med varandra. sedan den tyska regeringen lämnat ett brittiskt ultimatum obesvarat.
När kriget var över gjordes ett nytt försök och 1947 öppnade Konsum på Odengatan i Stockholm. Ett snabbköp som blev starten på ett nytt skede för Sveriges konsumenter.
Sverige var ju väldigt tidigt ute i Europa med snabbköp. Och det berodde ju på att vi hade ju ett samhälle som stod intakt. När resten av Europa var sönderbombat så kunde vi ju gå vidare med vår butiksutveckling.
Men alla var inte nöjda med utvecklingen. Vi har ett reportage med en kund som saknar kontakten hon hade med personalen innan snabbköpens tid.
Man får ju aldrig någon kontakt med någon människa i ett snabbköp heller.
Saknar ni den kontakten?
Ja, det gör jag faktiskt. För att jag är rätt ensam. Jag har ju mitt lilla barnbarn nu. Men annars för övrigt så är jag ensam om dagarna. Mina barn är vuxna och det. Så det skulle ju vara trevligt att prata med någon människa ibland.
Under den här perioden kom också två av våra stora succéer inom detaljhandeln, berättar Eva Ersson Åbom.
Både H&M och IKEA kom ju där i slutet av 40-talet. Till att börja med så är de ju helt inhemska. Men tillverkning har de ju utomlands. De importerar ju väldigt mycket produkter.
Under 50-talet började köpcentrumen dyka upp runt om i Sverige. Ett av de första som också uppmärksammades internationellt låg i Stockholmsförorten Vällingby.
Staden i staden, Vällingby, presenterar ett centrum som jag tror väl är unikt i vårt land.
Och sen kom Farsta centrum 1960. Men det byggs ju köpcentrum på många håll i landet. Sen kommer Skärholmen centrum. Men det är fortfarande centrumbildningar med avskilda byggnader. Där man går utomhus från den ena byggnaden till den andra.
På 60-talet tog dagligvaruhandeln nästa kliv. Från snabbköp till stormarknader. De var placerade utanför städerna och idén byggde på att man tog sig dit med bil.
Obs, stormarknad är väl bland de första. Bra Vessel kommer väl i den där vevan. Ica kom ju också med sina första stora. De har ju inte stormarknader på det sättet, men de har stora butiker som man måste transportera sig själv till, för de ligger inte i centrala lägen. Så nu är vi inne i ett bilsamhälle. Massbilismen är ju en förutsättning för att de här ska kunna etableras. Det är ingenting man går till, man tar inte bussen dit och det är knappast någonting man tar på cykeln heller. Utan det är bilen som är förutsättningen.
Under 60-talet gick ekonomin som tåget i Sverige. Och än så länge märktes inte konkurrensen från stormarknaderna allt för mycket i handeln. Men efterhand började de mindre butikerna få svårare att hänga sig kvar. Vi har ett reportage från stadskärnan i Norrköping.
En gång så var Kungsgatan en blomstrande affärsgata där många gick och handlade. Idag så ser det helt annorlunda ut. Bara härifrån kan jag se 6 stycken affärer som lyser med sina tomma, dammiga fönster.
Redan på 50-talet öppnades det första inbyggda köpcentrumet, Shopping i Luleå. Men det var först på 70-talet som inomhuscentrumen slog igenom stort. 1972 öppnade Gallerian i Stockholm och efter det började ordet galleria användas som ett samlingsnamn för köpcentrum inomhus. Eva Ersson Åbom igen.
Det som är spännande med Gallerian som väl gör att den får efterföljare, det är att Sverige har ett uselt klimat. 12 månader om året. Av de månaderna är det inte så många månader som är så här jättemysiga att gå runt utomhus och leta efter butiker. Och det är ju det Gallerian bygger på, att man kan gå inomhus hela året och besöka alla möjliga olika butiker.
I den här tiden avskaffades också affärstidslagen och butiker fick ha kvälls- och helgöppet. Många var skeptiska till söndagsöppna butiker och en del såg det som okristligt. Men alla höll inte med om kritiken. Här i en intervju från 1974 kommenterar självaste ärkebiskopen Olof Sundby frågan.
Men jag menar alltså inte att söndagsöppna butiker strider mot det budord som säger tänk på vilodagen så att du helgar den?
Nej då, att tänka på vilodagen så att man helgar den,
Det gör man genom att gå i kyrkan och be till Gud och lyssna till hans ord och så vidare. Inte i och för sig med att sitta med händerna i kors.
De stora köpcentrumen utanför städerna gjorde det svårare för varuhusen centralt att överleva. Och ett efter ett fick varuhusen stänga ner eller hyra ut sina lokaler till andra företag. Det kom att kallas varuhusdöden. Och till och med det klassiska flaggskeppet bland varuhus, NK i Stockholm, gjordes det sist om till en galleria.
Nu står vi i Ljusgården på Nordiska kompaniet på Hamngatan i Stockholm. De gjordes om till en galleria någon gång på 90-talet. Man upplever den fortfarande som ett varuhus, men det är faktiskt varumärkesshoppar. Allting här inne. Stenkast härifrån så ligger Åhléns. Även de går emot en utveckling med shoppar med olika varumärken istället för det gamla varuhuset.
Under 90-talet kom ett fenomen som var en sorts uppdaterad postorder.
Det finns många olika sätt att pressa, hacka och skära grönsaker och annat. Man kan göra det manuellt och då behöver man tyvärr flera olika verktyg. Och det är svårt att få det snyggt. Men nu finns det en hjälpreda som gör det hela så mycket enklare.
TV-shop var nog rätt lockande och du får ju överhuvudtaget så får du ju reklam-TV. Så i början är ju både TV-shop-fenomenet och reklam-TV-fenomenet väldigt framgångsrika.
Mot slutet av 90-talet hade vi internet och några företag började nosa på det här med försäljning på nätet. Till exempel skivbutiken CD-ON och bokhandeln Bokus. Men det skulle dröja till 00-talet innan e-handeln fick sitt stora genombrott. Under 1900-talets senare hälft har vi gått från de små specialbutikerna där allt såldes över disk till att vallfärda till köpcentrum med bil och strosa i inomhusgallerior.
Det var livsmedelsaffär med specialidel. Sen var det tobaksaffären till. Och en särskilt gott affär.
Olle Robin minns de små butikerna som fanns i kvarteret där han växte upp, på Södermalm i Stockholm. Och han kommer ihåg när han sprang till affären och handlade mjölk som pojke.
Man köpte lösmjölk. Man hade alltså en sån där bläck mjölkflaska och så gick man. Och det roligaste man visste då var att slänga den hem. Man hade ingen lock på den utan man snurrade den så att mjölken ändå stannade kvar av rotationskraften. Det minns jag mycket väl.
Han minns också tydligt vilka butiker som fick slå igen genom åren. Sist kvar bland hans barndomsaffärer var en färghandel som han besökte sista gången någon gång på 90-talet.
Och då berättade de att det var så tråkigt för de hade varit med ända sedan 30-talet och allting hade bara försvunnit och lagts ner. Och de hade upplevt hela den perioden av nedläggningar av lokalbutiker. Nu finns det ett snabbköp kan man säga i hörnan. Det är allt som finns. Så att man går ju och snäglar, kommer den där att finnas kvar?
I nästa vecka kommer den tredje och sista delen i Plånbokens konsumenthistoriska serie om butiker. Och då tittar vi närmare på hur vårt sätt att handla har förändrats från 00-talet och framåt. Reporter Linnea Edin. Nu ska det handla om ekonomin på ålderns höst. Välkommen Mikael Nyman som är chefredaktör på Pensionsnyheterna och vår expert på pensioner.
Tackar.
Det är ju dags för lyssnarfrågor men innan vi kör igång med dem så kom ju regeringen med ett förslag tidigare veckan om att höja LAS-åldern från 67 till 69 år. Vad betyder det här?
Det innebär att alltså syftet med det är att få folk att jobba längre, vilket jag brukar sitta här och säga jämt. Man vill ju att få ihop pensionssystemet och pensionerna. Och tanken med det här är att en anställd inte omedelbart ska bli få sparken vid 67. Alltså arbetsgivaren
bara för att man är 67.
Just det, arbetsgivaren har idag en sån rätt. Nu vill man ge individerna rätt att stanna till 69 och därmed ha en chans för dem att stanna kvar längre på arbetsplatsen. Men Svenskt Näringsliv, arbetsgivarna, de är skitsura över det här. Och de var sura redan när man höjde gränsen från 65 till 67. De tycker att det där ska man inte ha i lag, utan det ska man göra upp anställda och arbetsgivare ihop. Så att arbetsgivaren kan optimera sin personal och så att det funkar mellan dem. Och det ska inte vara en enskilds rätt att stanna kvar längre.
Om det blir verklighet av förslaget då, när är det tänkt att börja gälla?
Alltså man tänker sig att man höjer först från nuvarande 67, 68 och 2020 och sen 69, 2023. Men grejen är att det kräver lite andra ändringar också, för man bör typ ha rätt till A-kassa och sjukförsäkring och sånt. Och där har vi inte sett det ännu, och Magdalena Andersson har nog problem i Finansdepartementet, för det blir ju en dyr reform om man skulle göra möjlighet att få A-kassa efter långt upp i livet. Och av det skälet så måste det göras om. Men det är det som pensionsgruppen vill och är ute efter, och där är ju partierna många tillsammans. Så det finns en majoritet för att göra så.
Mm. Då tar vi frågorna från våra lyssnare. Vincent, som är född 1970, han är 48 alltså. Han har jobbat både i Danmark och i Sverige, men det ser inte ut att bli så mycket i pensionen då, enligt det orangea kuvertet. Vincent har 40 000 kronor intjänad pension i Danmark. Det blir 800 kronor i månaden när han går i pension. I Sverige har han tjänat in 266 000. I inkomst till pension och 79 000 i premiepension. Och nu undrar han hur det här ska räcka.
Ja, det kommer det ju inte att göra. Nej. Nu ska vi ju trösta honom med att han är född 1970, så han har en stund kvar innan han ska gå i pension 2035, eller vid 69-årsgräns 2039, så det är en bit kvar.
Mm.
Sen är det extra krångligt när man tittar på de här prognoserna som man får i det orangea kuvertet, för prognoserna de bygger på vad man har tjänat in hittills, och den man kan få i Sverige, jag skulle tro att den är nollad i hans fall om man inte har tjänat in några pengar på de senaste 2 åren i Sverige, och då fortsätter prognosen att räkna som om han kommer att tjäna noll i framtiden också.
Men så fort han börjar tjäna i Sverige...
Ja, så kommer... Och då han kan ju dessutom justera för detta. För i den där prognosen som finns på min pension på nätet, minpension.se, där kan man justera inkomsterna. Och det fiffiga är dessutom att det finns en motsvarande tjänst som man kan vända sig till i Danmark, där man kan göra samma operation, och då kan han göra pensionsprognoserna på 2 ställen.
Mm.
Men om det är så att han hotas av väldigt låg pension, vilket det ser ut som i det här, men jag skulle tro att de här siffrorna de stämmer inte med verkligheten riktigt. Men om det ser ut att bli väldigt dåligt, då har han ju rätt till garantipension, vilket alla som får för låg pension i Sverige har rätt till.
Och om han har råd så borde han kanske spara lite då?
Ja, han sparar ju lite idag, 500 kronor i månaden, men som vanligt gäller jobba så mycket som möjligt, se till att ha en tjänstepension, för det är betydelsefullt och kommer att påverka hans framtida pension ordentligt. Men det är inget stort problem att man jobbar både i Sverige och Danmark, för man kommer få ut pensionerna från bägge håll.
Alltid något. Då har vi med oss Ingmarie Kollenhag på telefon. Välkommen till Plånboken i P1.
Tack, jag ringer dig.
Hej.
Ja, och din fråga handlar om huruvida långvarig sjukdom påverkar storleken på pensionen när det blir dags, eller hur?
Ja, för jag känner också det här att man kan gå in och titta på minpension.se där och titta och se prognosen. Och man kan ju ha tjänat in pengar hela sitt liv och kan sen när man börjar ska bära sig pension drabbas av någon sjukdom. Man kan få influensa eller någon skada, olycksfall eller kanske fall eller sådär. Och då undrar jag, hur påverkas pensionen av att man kanske blir sjukskriven alldeles in på man ska gå i pension?
Ja, där är du skyddad, Ingmarie, så det kan du vara lugn för att det som Försäkringskassan betalar ut är lika pensionsgrundande som lön. Så att av det skälet så betalar man kan säga att staten betalar in pensionsavgift på det du får från sjukkassan och arbetslöshet och sånt här. Alla de här förmånerna ger pensionsrätt. Så det är det fiffiga med det. Sen är det ju så att det påverkar ju om det här sker under väldigt lång tid. Så påverkar det för att man får inte lika hög sjukpenning som man har i inkomst. Så att man skyddar ju bara den inkomst som betalas från Försäkringskassan, ingenting mer. Och dessutom om man jobbar med tjänstepension så finns det faktiskt arbetsgivare som fyller i tjänstepensionen också. Trots att man då är sjukskriven. Men där måste du kolla med din arbetsgivare hur det ligger till.
Mm. Ja, för jag har hört att det ska finnas något slags avtal att man kanske får 10% av lönen.
Det där är inte riktigt... Ja, man kan få 10% av lönen om man har jobbat i 30 år, brukar man säga. Jaha. Och har man jobbat med tjänstepension, rätt till tjänstepension i 30 år, ja, då kan det motsvara 10, ibland 15% utav slutlönen när man går i pension. Så där är det. Men däremot så sätter man inte in 10% av lönen, utan man sätter in ungefär 4,5% eller 5% utav lön. Och det på sikt leder till att det kan räcka till 10% högre pension livsvarigt.
Mm. Ja, och är det då 30 år totalt eller 30 år som arbetsgivare?
Nej då, 30 år, om du har haft olika arbetsgivare och som alla betalar in tjänstepension så läggs det där ihop. Och då ska jag bara nämna, om du har jobbat i kommuner och landsting och varit på många ställen, så är det stökigt och då bör du söka hjälp hos din arbetsgivare.
Ja, hoppas du är nöjd med svaret.
Kan man göra någonting åt det här med en olycksfallsförsäkring?
Nej, olycksfallsförsäkringar skyddar ju bara plötsligt oförutsedd inträffad skada. Så de hjälper dig ingenting. De ger dig rehabersättning om du inte blir invalid.
Nu måste vi gå vidare i programmet, Ing-Marie. Ja.
Tack för alla
tack för din fråga. Hej då.
Hej.
Hej plånboken. Jag blir 60 år i höst och jag får enligt 2017 års pensionsbesked en bruttopension på 7 900 kronor vid 61 år och 11 200 vid 65. Jag kommer inte orka jobba till 65. Om jag går i pension tidigare så får jag ungefär 5 500 i månaden efter skatt. Jag har aldrig haft möjlighet att pensionsspara. Jag har varit ensamstående förälder och det finns inget att dra in på i min budget. Min fråga, skulle det på något sätt vara fördelaktigare för mig att gå i pension men fortsätta jobba förutsatt att jag orkar då och kunna spara pensionen ett par år för att få en liten buffert? Det undrar Mary med vänliga hälsningar.
Ja, jag tror att Mary har lite rätt i det där. Och jag brukar alltid säga att vi ska jobba så länge som möjligt och fortsätta jobba och inte ta ut pension för tidigt. Men i det här fallet så tror jag att om hon kan både jobba och ta ut pension så finns det en fördel för henne. Och då kan hon under den där tiden fram till hon fyller 65 så kan hon kanske spara och lägga undan lite när hon får både pension och lön.
Sen finns det något minimum som hon helst ska komma upp i?
Ja, man
i
bör komma upp i åtminstone 12 000 kronor per år. För att liksom klara
per
av.
År.
Ja, alltså hon förstärker ju sin pension. Och att hon bör kunna jaga upp pension. Hon kan tjäna hur mycket mer om hon vill. Det går alldeles utmärkt. Men man ska se till att man håller sig inom gränserna för vad som ger pensionsrätt fortsättningen. Och sen är det så att när hon då har börjat knapra på sin pension innan eller före 65, då kommer ju hennes pension efter 65 att bli lite lägre. För det, så blir det ju alltid. Men i hennes fall så ser det ut som att det här bostadstillägget som kommer då, där har hon rätt att få det. Och det kompenserar för den bristen. Så just i det här fallet blir det inte pensionsrådgivning utan lite mer bidragsrådgivning eftersom bostadstillägget knuffar in och täcker hennes boendekostnad en bra bit upp. Så att därför så skulle jag rekommendera henne att fortsätta jobba och ta ut pension.
Kent Sandberg fyller 67 i höst och då tänker han gå i pension, men eftersom han inte tycker att han får en bra överblick av sin pensionsekonomi på minpension.se så har han hört av sig till plånboken för att få lite råd. Alltså, hur kan man få en bra överblick när han då tydligen inte längre kan se det på minpension.se?
Där problemet är att han har kommit över 65 år och försäkringsbolagen som levererar prognoserna gör inga prognoser efter 65 års ålder. Det där är på väg att rättas till, men att det har ännu inte hänt. Så av det skälet så går det inte för honom att göra de där prognoserna. Däremot så kan man han fråga också här om det finns några små tumregler man kan jobba med, och då har jag ett gäng som alla kan ha stor glädje av. Och den första som man kan tänka sig är att hur man omvandlar det här kapitalet man har och ser i sitt orangea kuvert. Det kapitalet kan omvandlas till pension genom att man bara dividerar det med 200. Och det betyder att då får man månadspensionen. Man räknar nämligen med att människor lever i 200 månader efter det att de har börjat ta ut pensionen.
Om ni hör något konstigt här så är det någon som borrar på andra sidan väggen av vår studio. Jag hoppas att det inte stör lyssningen allt för mycket. Det var tumreglerna.
Tumregel 1, jag har en tvåa också.
Ja, men ta en tvåa till. Det
om du börjar ta ut den allmänna pensionen ett år tidigare så kostar det ungefär 1000 kronor i mindre pension livet ut.
Vi måste försöka överrösta den här borren, Mikael.
Jaha, ja. Då tar vi i.
Ja, vi tar i. Han undrar också, hade du fler tumregler?
Ja, kör. Du som har sparat extra och hittar 100 000 kronor på kontot, vad gäller det? Vad blir det då? Det blir ungefär 500 kronor mer i månaden. Så att det är de beloppen man kan ha med sig. Och sen de vanliga snusförnuftigheterna är, börjar man tidigt ta ut pension blir den lägre. Tar man ut någonting på 5 år snarare än livsvarigt så får man mycket pengar i en stund och lite pengar sen.
Sen undrar ju Kent här också om det finns några oberoende finansiella rådgivare som man kan vända sig till. Och det handlar inte om att placera och spara utan just om hur man ska göra för att ta ut saker och ting i rätt tid och ordning.
Det där är ett problem som väldigt många kommer ha. Min rekommendation är att man söker en oberoende rådgivare för sin pension. Och att där får man googla, jag ska inte nämna några namn, men de finns. Och de kostar kanske 5000 kronor för att få göra en sån här utredning. Och då ska man komma ihåg att pensionskapitalet för de allra flesta som går i pension nu är ungefär 2 miljoner. Så i det sammanhanget så är de här 5000 kronorna väl investerade.
Tack så mycket, Mikael Nyman, Plånbokens pensionsexpert. I nästa vecka svarar Anna-Karin Balsari-Danfors på försäkringsfrågor. Nu är det tomt i Plånboken, men vi är tillbaka med ett påfyllt program nästa vecka 10.03 på onsdag. Producent idag var Kajsa Nilsson, reportrar Matilda Hellstadius Rangborg och Linnea Edin. Tekniker Daniel Högberg och jag heter Pia Fredén. Hej då!
Plånboken produceras av SMT Radio för Sveriges Radio.